är P3.
Ekonyheter. Först om flygkraschen i Indien. Minst 240 personer befaras ha omkommit när ett stort flygplan störtade i ett bostadsområde, men en passagerare uppges ha överlevt.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Indiens flygminister Ramon Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are not going to leave any stone unturned and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade.
Rapporterade Peder Gustafsson. Sverige nu. Kraven på cybersäkerhet ska höjas, bland annat för myndigheter och företag. Det vill regeringen lagstifta om, och de som inte lever upp till kraven riskerar få betala vite. Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
Vi får fler tillsynsmyndigheter, men vi får också bättre verktyg att ingripa mot aktörer som inte tar sin cybersäkerhet på tillräckligt stort allvar när man är ansvarig för samhällsviktig verksamhet.
Lagförslaget utgår från EU:s uppdaterade direktiv om cybersäkerhet, NIS 2, som började gälla i fjol. Jämfört med det tidigare direktivet ställs tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder. Fler aktörer ska även omfattas av redan nu existerande krav på digital säkerhet, däribland sektorer inom energi, transport och avfall, samt vissa medelstora företag. Även SVT, som de senaste dagarna drabbats av överbelastningsattacker, kan komma att omfattas av den nya lagen enligt Carl-Oskar Bolin. Förändringarna föreslås träda i kraft i början av nästa år. Innan förslaget skickas ut till riksdagen för beslut ska det granskas av lagrådet.
Rapporterade Martin Nilsson. Och flera sajter och appar har fått tekniska problem nu under kvällen, bland dem IKEA, Google och Snapchat, liksom Dagens Nyheter. IKEA, Google och Snapchat, liksom Dagens Nyheter. Enligt norska VG har servertjänsten Cloudflare och molntjänsten Google Cloud också störningar, vilket i sin tur påverkar internettjänster i hela världen. Det var Ekots nyheter.
Radiosporten inleder den här kvällen med friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Det blev en väntad seger för Armand Monod-Duplantis i stavhopp. Han var ensam över höjden 5,92. Efter ett nytt tävlingsrekord för arenan la han sedan upp ribban på 6,15 som han klarade i sitt andra försök och avslutade därefter tävlandet för kvällen. Fler glädjande resultat kom från Andreas Kramer som sprang 800 meter på nytt säsongsbästa och från Samuel Pilström som putsade sitt svenska rekord på den lite undra distansen en engelsk mil.
Ja, men det känns bra. Ett svenskt rekord är alltid stort. Nu var det ju mitt egna rekord jag slog, så att jag tog ingen från Kramer, men det ska jag väl kanske se till att göra då framöver.
Det blir fler rekord den här kvällen, nämligen världsrekord på den också lite ovanliga distansen 300 meter häck. Karsten Warholm slog till på hemmaplan med tiden 32,67. Vi går till golf.
Tungt avslut för Ludvig Åberg när årets tredje major-tävling US Open inleddes. Svenskstjärnan var 2 under par efter halva första rundan och med i täten. Men sista 9 blev betydligt jobbigare för Åberg på tuffa Oakmont utanför Pittsburgh. 5 bogeys där och totalt 72 slag för dagen. Det innebär att han är 2 över par. Så här summerar Åberg öppningsrundan i Viaplay.
Ganska kast tyckte jag. Tyckte jag missade på fel ställen ett par gånger, vilket jag stör mig på. Så att, lite att jobba på, men helt okej resultat ändå.
Ludvig Åberg där till via Play-reporter var Kristoffer Karlsson. Till sist en fotbollsnyhet. Premier League-klubben Tottenham meddelar att den danske 51-åringen Thomas Frank tar över klubben. Samtidigt meddelar man att svenske Andreas Georgsson blir assisterande tränare. Och därmed får Lukas Bergvall och Dejan Kulusevski ytterligare svenskt sällskap i klubben.
Honest for you, yeah, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy. Cause you've been on the west side,
showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes while I've been living less life. Sleep, let's get no rest nights. Thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy. Comes we're gonna make a memory.
Okay. Do you remember when she lied to you? Remember how she almost fooled me too? You could do better, I mean honestly. And since you said it, it's just stuck on speed. Light rain is a vein, diamonds on my face. I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. Yeah, yeah. So confused, we're gonna make a memory.
David Druid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play. Kommer du, alltså, minns du dina avslutningar positivt?
Mm.
Kommer du ihåg dem?
Ja. Skolavslutningen var ju toppen.
Det var väl lite, det var väl då känslan vemod infann sig.
Jaså?
Var det inte det?
Nej, alltså skolavslutning kändes ju, alltså när man var liten så var ju ett sommarlov, alltså det längsta. Alltså det hann ju hända livsavgörande liksom saker i kropp och själ över ett sommarlov.
Ja, jag har ju sagt...
Alltså, nästa gång vi ses så har du kommit till puberteten. Nästa gång vi ses så har jag pattar typ.
Ja, nej, men jag har ju sagt det förut att det är så här, ett sommarlov, då kunde ju vissa i klassen komma tillbaka med kuk.
Ja! Ja! Ja! Och pattar. Och skägg.
Just det, och att det är bara så här, är inte det problematiskt att de med kuk får duscha med dem
som
med
inte har det?
Penis?
Ja, jag kuk och snopp ihop. Det borde vara olika.
Ja, att det var det var någonting där. Men alltså absolut. Jag kommer ihåg att det var liksom lite vemod för att det så här, ja men nu så kommer vi inte träffas på regelbunden basis. Mm. Många kanske beroende på vilken skolavslutning det var, vilken årskurs, men och också att mamma varje år sa så här, alla kommer klä sig i finkläder, David. Alla kommer ha det. Du är klart, ska du komma själv och se ut som en jävla slashas
på skolavslutning?
På skolavslutning. Nej, vet någon
nej,
vad?
Det blir chinos
det
blir och pikétröja på
dig. Det blir three piece suit. Och käpp och hatt.
Monokel.
Monokel och en sån liten klocka i fickan.
En sån cykel med jättestort framdäck. Varför kommer han och har en tuba på ryggen?
Oh, vad är det han står?
David, 60 centimeter lång med monokel.
Ah. Och sen så plockar fram en jävla sån speldosa när står och vevar på. Alla kommer ha det här, David. Alla kommer ha så. De kommer ha tuba och så kommer de ha speldosa och kommer de ha cykel med stort hjul på fram. Och så kommer de ha en three piece suit och så och en sån klocka i bröstfickan. Det kommer alla ha. Det kommer vara... Nej, min son ska inte vara den som kommer i piqué och chinos och skämmer ut hela druidsläkten. Nej. Nu går vi ner i förrådet och hämtar den cykeln med det stora framhjulet. Och så kan du få gå på skolan. Så är det. För du kommer inte skämma ut mig. Nej. Och sen så var det så att... jag hade ingen
Wes Anderson-karaktär. apa på axeln.
Och så fanns det ingen vit skjorta i min storlek. Eller inte fanns väl, men jag hade ingen. Så då var det så här, men vet du, då kan du ta en av Leif. Då tar du en av Leif. Så här, de kommer bara, vet du, lyssna på mig nu då. De kommer bara se skjortan, av den delen av skjortan som kommer upp ur byxorna. Det är det enda de kommer se. De kommer inte se. Resten går att stoppa in, David. Resten går att stoppa in. Så kommer det såna jävla, du vet, såna Johnny Depp-karaktär, du vet, med såna enorma jävla sleeves som bara hänger, du vet, så här, som är vår jävla pirat. Förstår du vad jag menar?
Jag orkar inte.
Nej. Och sen så och då, det var ju då jag fick så David en jävla ghetto booty, bara för att den här vuxen skjortan är nedstoppad i röven för att den ska liksom se ut så att det passar honom. Men det enda såg ut som när jag tog av med min lilla kavaj. Jag tog av med min lilla kavaj. Och sen så vet du, tog jag av med, det här är ju bara vit skjorta och sen så svarta finbyxor, för jag bara, när jag kom dit, jag bara, för alla på sig ser Champions-tröja, ja, och allting sånt där.
Och jag du bara, kom i, men vet i plommonstopp.
Ja, jag bara, mamma, du får fan ta, du får ta min min topphatt och sen så får du ta min kavaj, så jag i alla fall ser lite mindre nedklädd ut. Lite mer nedklädd ut. Och så tog jag av med min kavaj då, och sen så vet du, så såg det ut som någon sån, en jävla pirat.
När ska Eva komma hit? Det enda jag önskar mig.
Ah, oh, shit.
Yeah.
rock and roll. Här är morgonpasset. Du, det svenska försvaret ska nu rustas upp och det här är något man inte gjort sedan kalla kriget. Exakt hur det gick till då undrar man ju. Vad fick man för nya coola grejer? Nu har det kommit en ny SVT-serie om just det här. Och bakom serien hittar vi programledaren för Krigshistoriepodden, Per Wallin!
Wow. God morgon, god morgon. Applåder. Shit.
Kunglig hovleverantör av möperier.
Ja, men tack. Alltså, det finare titel kan jag nog inte få faktiskt. Nej. Det är nog stämmer nog bra.
Du kan få ta på dig lurarna där, så blir det mer intim, mysig stämning mellan
oss. Vad är din roll i den här tv-serien?
Men jag är den som liksom fjantar runt och testar saker i stor utsträckning. Okay. Liksom, ramlar, liksom får flyga lansen, kräks, får spö av en MMA-snubbe, får liksom ta mig ut genom fruktansvärda sovjetiska stridsfordon, får liksom hålla på med sådana saker.
Det låter ju kul.
Det är fruktansvärt roligt.
Men hur är det att gå från podd till att göra tv då?
Ja, men förvånansvärt lätt. Så, alltså för att
stryk av MMA-fighters i podden också.
Ja, hela tiden. Ja, men liksom, vi har ju tv-serier, det har ju varit 2000% räkmacka för oss. Så att vi har ju liksom, han som kom och bara vill göra en tv-serie är ju liksom inte bara lyssnare, han liksom är även alltså prenumerant, betalar våra löner. Mm. Så han kommer bara, grabbar, jag vill ju bara att ni låter som ni gör i podden i tv. Mm-hmm, och har samma liksom energi och känsla i det hela. Så att det har ju varit liksom öppet mål.
Uh-huh. Krigsmaskinen Sverige heter det.
Krigsmaskinen Sverige, korrekt. Finns plötsligt det nu?
Då undrar jag, senast Sverige rustade upp var alltså under kalla kriget. Då rustar man upp då på ett extremt sätt.
Ja.
Varför?
För att man ansåg att det var det som krävs. Så här, alltså gubbarna som satt där, för det var bara gubbar, de sa så här, shit, vi har klarat oss igenom 2 världskrig på ren jäkla röta. Alltså med fisens mosse i 2 världskrig. Mm. Och 1 världskriget, då hade vi ingen mat. 2 världskriget stod vi där och liksom tysken eller ryssen kommer bara, ah shit, vi kommer liksom kasta glasstrutar och fika papper på dem om de kommer. Vi har inget. Ja, men så här, pots and pans. Så att, då tänkte man så här, det här får bara inte ske igen. Så några fina saker hände då. Och det var så här, vi hade massa pengar för en gångs skull. Sverige var rätt rikt efter 2 världskriget. Vi hade liksom en oskadad industri. Vi var inte bombade. Alla ville ha våra prylar och så vidare. Bara tjuff, så här. Vi födde massa barn. Alltså, allt det där var bra. Och 2, helt plötsligt var det så här. Jaha, okej, så Tyskland är en grushög. Vi bryr inte oss om det. Vilka är då fienden? Vilka är hotet? Ryssland. Och mina damer och herrar, är det någonting Sverige är bra på sedan, nu ska vi se, 650 år, då är det att så här, rusta mot och kriga mot och oroa oss för ryssen. Mm. Det är liksom, alltså shit, det är guldmedalj i VM.
Det kan vi.
Så att allt det där sammanföll. Och då också så sa man så här, vi ska vara alliansfria. Och det liksom, vad krävs det för det? Ja, det krävs att du är jäkligt stark. Alltså det är som att, vad ska man säga? Antingen har du polare med dig, om du ska vara liksom ställa dig som gnagare i Bajens klack, eller så är du sjukt bitig själv. Mm. Och vi hade inga polare, så att säga. Nej. vi satsade på att vara oerhört bitiga.
Mm. Så vi blev Arnold liksom.
Vi blev typ Arnold.
För vi svarade väl så att vi fick typ världens bästa flygvapen. Ja, under en period.
Ja, absolut. Det skulle jag säga. Vi var i varje fall världens 4:e största, vilket är helt bananer när vi är ett land med, vad var vi då? Kanske 6 miljoner invånare. Ja, precis. 7-8 pers, ungefär i 3 stugor. Uh-huh. Typ. Så här, det bodde 10 pers i Stockholm, alla hette. Ja, nej. Så det var asbra. Vi flög också. Det är kul att säga bästa, för att jag tror också att Sverige har ett speciellt sätt att ska man säga, det är den här vi flyger sjukt lågt, men vi ger också massa frihet till våra piloter. I andra länder, stormaktsarméerna, de är väldigt styrda, deras piloter, från marken eller från luftstridsledare i luften. Alltså flyg, så här, sväng höger, sväng vänster, skjut den. Svenska piloter har mycket mera frihet, de är mycket mera, och det har man märkt genom krigshistorien och så, att det är väldigt, väldigt bra att ge den typen av initiativkraft, uppdrags taktisk skjutgränser till, till piloter.
Det lever ju kvar fortfarande, verkar det som, att vi, när man pratar med stridspiloter när de tränar med främmande makt eller annan, andra länder, att det är att de får väldigt mycket cred för hur duktig man är på luftstrid, eller vad man säger.
Damn right.
Det är damn right. Men du, det här vill vi prata mer om. Det här med, och vi rustade upp, och hur starka blev vi då? Blev vi så starka, eftersom då den fienden vi föreställde oss var Ryssland? Ja. Var det så att vi rustade upp så pass att vi skulle kunna klå Ryssland?
Ja, men det där är en jättebra fråga. Vi har i vårt sista avsnitt i tv-serien, så ställer vi oss den frågan och så att säga gamar ut det scenariot. Jag ska inte föregripa det, men får man kolla på premiär nästa onsdag. Men vi hade ju 800 000 man under vapen, fullt mobiliserade. Det är ungefär vad ryssen skulle kunna tänkas att skicka mot oss under höjden av deras styrka, kanske 60-70-talet. Så att, om man vill ju vara starkare än den man anfaller, det finns ju något så här 3-3-1, då är det ju bra paritet för att klara av ett anfall liksom. Så att vi låg rätt bra till. Och sen, det var ju bara om de skulle lyckas få över det. Vi hade också då ett fenomenalt flygvapen, fenomenal flotta, så att det hade ju tagit en hel del tull. Så att svaret på din fråga är förmodligen, eller det viktiga är ju snarare så här att för man vill ju inte använda den krigsmakt man har, man vill ju se till att den är krigsavhållande, i varje fall vill vi demokratier det. Så på så vis så vann vi ju kalla kriget, eller hur? För att vi rustade oss så pass starka, hade så pass bra lås, hemlarm, så vidare.
Försäkring
precis, att vi stod ju emot. Det blev ju inget krig, så på så vis så tycker jag vi vann.
Okej, men fanns det då ett intresse av Ryssland? Det är ju också det. Eller var de så här, okej, håll på ni...
Du menar från Rysslands håll?
Ja, från Rysslands håll.
Ja, skulle jag säga. Alltså så här, det vi vet att de gjorde, det var att kartlägga exakt allting i hela Sverige. Så man hade koll på liksom djupet i varenda grund i Stockholms skärgård, vad varenda bro i norra Norrland kunde bära för vikt och allting det här. Det här ryska tavelförsäljare, kanske ni har talat om, att de har gått runt och liksom kartlade var stridspiloter bodde, var förbandschefer bodde, allt det där. Liksom.
Och vadå, tavelförsäljare?
Ja, exakt. Det var en sån här grej som var allmänt känt. polska tavelförsäljare kommer att ringa på hemma hos dig och bara så här, tja, vill du köpa tavlor? Under tiden så liksom kollar de vart bor den här personen, för då har de kollat redan i fucking telefonkatalogen där man kunde läsa just upp så här, David Druid, stridsflygare, Såtenäs. Ja, för det stod ju. Just för det. Att Sverige är ett fint och öppet land. Ja. Ja, men vi ska ju värna det.
Ja.
Så det var ju bra att påstå. Men också så här, det är det här lite...
Sköt oss foten lite grann.
Lite
man
naivitet.
Man fick ju höra om att så här, ja, men ryssarna har typ bättre kartor över Sverige än vad vi har.
Ja, precis. Exakt. Det finns böcker. Ja, det stämmer. Så det är ju det liksom, det är ju deras förberedelser, kratta manegen. Sen är det ju så här, beslutet att gå i krig, alltså det... Det är så här, på vilka boliner beordrade Putin anfallet in i Ukraina 2022? Det var ju typ så här, förmodligen, man vet ju inte, förmodligen hade hans underhuggare sagt att allting är bra, klartecken i guld, Ukraina kommer vika sig direkt. För det var det han ville höra. Alltså, så att, men du frågade också varför kanske...
Spar det, så tar vi en låt.
Inspector Norse, Todd Terje, här i morgonpasset i P3. Och vi sitter med programledaren för Krigshistoriepodden, Per Wallin.
Aktuell med tv-program om Sverige under kalla kriget.
Mm. Ja, Krigsmaskinen i Sverige. Pluggar den.
Som har premiär nästa vecka.
Nej, igår!
Igår?
Första tre avsnitten kom igår, ja, som man kan bincha.
Kul.
Nästa tre avsnitt, 4-6, kommer nästa onsdag.
Du är också, visste du det här, David, att Per har varit anställd inom Försvarsmakten, bland annat skyttegruppschef, varit på mission i Afghanistan, deltidsanställd inom Livgardet och kan allt om kalla kriget och alla andra krig.
Men visste du att jag har jobbat som vaktmästare? Jag har jobbat som bagagepackare på Arlanda.
Ja, men det är...
Jag har kört lite stand-up och nu är jag här. Så, att
jag menar...
Det finns liksom lite.
Vi har gjort olika grejer.
Ja.
Alltså, allting är liksom... Ja.
Vi pratade om upprustningen inför kalla kriget då. Vad skulle ett krig betyda för Sverige under den här tiden? Alltså, vad var det man förberedde sig för?
Du har sett Oppenheimer, filmen Oppenheimer.
Atombombens skapare.
Ja. Krig under den här tiden med största sannolikhet hade varit liksom massa svampmoln över Sverige. För det liksom steg ett för Sovjetunionen var egentligen att njuka skiten ur länder om de bestämde sig för nu kör vi liksom. Så det var det vi ställde oss in på. Jag menar, det är därför vi sitter liksom här i radiohuset och jag kan ge mig fan på att liksom, allting här var designat som ett skyddsrum. Det är tjocka betongväggar överallt och det är inte bara för ljud, utan allting i Sverige byggdes för att kunna vara ett skyddsrum för människor eller stå emot bomber av en viss klassning och så vidare. Och det liksom,
jag vet inte, typ världens mest skyddsrumstäta länder.
Jo, det är typ vi och Schweiz, tror jag, som är så här supermycket liksom bunkrar. Jag tror i Schweiz, då är det liksom mera obvious, för de har så massa bunkrar i sina bergspass. Medan vi går igenom bunkrarna, våra bunkrar, i situationstecken varje dag. Och det är där vi har, liksom, ni vet, det här dåliga samvetet, längdskidorna vi aldrig åker med, det här gamla liggunderlaget eller någon låda från mormor. Mm. Det är våra förråd. Mm. Det är där, det är våra bunkrar liksom. Mm.
Vackert på något sätt.
Men det är folkhemmet.
Vad var Försvarsmakten villiga att göra då under ett eventuellt liksom krig? Vad var planen?
Ja, men man övade ju, planen var så här att blir det krig så kommer ryssen till huvudsaken komma över Östersjön, okej? Då har vi två saker som vi sätter emot det. Vi har hela svenska marinen och vi har hela svenska flygvapnet. Det är vad man kallar det för vårt skalförsvar. Så de skulle bara åka ut, skjuta alla robotar, alla bomber, alla granater, allting de kunde göra mot de här sovjetiska överskeppningstonnaget och fraktfartyg eller vet du det, lastflygen som är på väg över, ta så mycket tull de kunde på det, alltså skjuta ner så många som möjligt, sen förmodligen bli nedskjutna själva eller sänkta själva. Och det var att ge så mycket tid till armén att mobilisera, alltså låta så många gubbar, för det var bara gubbar, att liksom få inkallelsen, springa till sitt mobbförråd, ta på sig alla grejer, kvittera ut bössan och så ut i skogen, så man kunde vara beredd på att när ryssarna har kommit över eller i land med det de har kommit i land med, då kan armén slå ut resten. Mm-hmm. Så det var liksom planen, det var balls to the wall. Och sen bara evakuera stora delar av norra Norrland. Det är kul grej, alltså idag... Eller nej, ska vi säga. Jo, jag tror fortfarande idag så finns det så här hyreshus i typ Överkalix där det står så här liksom, om du öppnar något skåp där så står det så här: i händelse av krig ska boendet i den här lägenheten evakueras till Östersund, fastighet det och det, våning det och det. Mm. Så vi skulle liksom skulle evakuera stora delar, för där kunde ju också ryssen komma genom norra Finland liksom.
Ja, okej. Okay.
Så att det var planen för svenska krigsmakten. Stort.
Och jag tycker att man var väl ändå väldigt uppfinningsrik i de sätt som man tänkte att man skulle försvara sig. Alltså, till exempel att vi hade ju inte våra krigsflygplan på ett och samma ställe på samma sätt, utan det där spred man ut och gömde i skogen.
Japp,
var plan exakt. För sig.
Ja, exakt.
Och att våra vägar är byggda väldigt många gånger för att stridsflygplan ska kunna landa och starta därifrån. Mm. Va?
Ja, precis. Så man insåg någonstans här slutet på 40-talet, början på 50-talet, antingen om vi inte gräver ner saker i bunkrar, då måste vi sprida ut dem, för annars blir det här mål för kärnvapen. Och det gjorde då att Så vissa kunde inte göra det. Så flottan bara, men vi kan inte sprida ut oss. Nej, vad händer då? Vi bygger Muskö. Mm. Liksom världens främsta bunker, kan man säga. Mm. Flygvapnet kan ju sprida ut sig. Armén kan sprida ut sig också. Och det var ju liksom, flygvapnet är mest känt att de här liksom vägbaserna och bas 60-systemet och alla reservflygbaser och sådana här saker som finns överallt.
På ön ute i skärgården där jag spenderar mycket tid, där längst upp finns det sådana bunkrar. Kalla kriget bunkrar. Och mitt hus tror jag faktiskt flyttade, om jag har förstått saken rätt, så kommer det från Muskö. För att man flyttade på det som en byggsats. För att liksom få plats med viktiga kalla kriget grejer. Jag är tjej. Så jag säger sådana saker.
Ja, men det,
viktiga kalla kriget grejer.
Ja, men det säger jag också. Det är helt rätt. Det är en teknisk term som du
så jag är liksom, jag är liksom basically alltså, också så professor i kalla kriget.
Men om du har varit mycket i skärgården när du var ung, alltså är det inte liksom hela svenska skärgården i min uppfattning var ju liksom ett enda skyddsområde.
Ja.
Alltså typ så här, det var bara så här kan ingen vara i stora delar
liksom. Nej, alltså men uppe i det var ju liksom bunkrarna kallar vi det, och det var ju där man så här lekte liksom burken när man var liten, kanske typ så här snurra flaskan när man gick i högstadiet, kanske någon förlorade oskuld i de där äckliga bunkrarna. Alltså det är verkligen så, det är sån otrolig så här, tonårsmiljö. Ja, verkligen.
Ja, det är så här könsord på väggarna där i tid,
typ,
liksom så här,
typ,
innanför bunkern. Ja, just det.
Det känns som att det är så mycket pengar som har gått förgäves. Men det har det inte gjort då?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag menar, vi såg ju till att det inte blev krig. Hade vi varit ett byte, då alltså allting i rysk historia indikerar på, då hade vi blivit ett bytesdjur, liksom, om vi hade lagt oss platt. Det som funkar är ju avskräckning. Mm. Har jag alltid gjort mot Ryssland.
Liksom. Det var sexigt av oss.
Ja, men det var jag inte sexigt.
Sexiga Sverige?
Ja.
Ja, det var det.
Sitter du i hård med det, eller?
Jag kan inte. Lite 50.
David!
Ja.
Höjer bordet lite.
Escape today. Yeah, I ain't sleeping, but I Mår ni bra?
Det gör inte jag.
Han är komikern som gjort obetalda räkningar till sitt varumärke.
Då sa jag, men mamma, det är ju för att jag håller mina skor.
Jag skulle inte stå ut.
Men bakom fasaden som fuck up döljer sig en annan sanning.
Han kommer ju alltid förberedd till allt han gör. Allt är liksom skrivet eller inövat.
Lyssna på Petri D om Jonathan Unge i SR Play. It's getting late. Our eyes can keep on exchanging. None of us would go home alone. But where do we go from here? For what to say, this dear situation. Can't be changed, can't deny. Can't get the peace of
här i morgonpasset i P3.
Vi sitter med Per Wallin som är programledare både för Krigshistoriepodden men också nu den nya serien på SVT som heter Krigsmaskinen Sverige som handlar om Sverige under kalla kriget, alltså 1945-1990 då vi rustade upp senast helt enkelt. Visst var det väl så att alltså man rustade ju också upp civilsamhället för alla var väl krigsplacerade typ?
Ja, typ. Ja, uh-huh. Är svaret på det. Nej, men det gjorde man verkligen. Och, men så här, kul grej. Så att ungefär någonstans under oss, misstänker jag, här i radiohuset så finns det så här skåp, plåtskåp. Där stod det ju alltså då kulsprutor under kalla kriget. Så att driftvärnet som var baserat här och i SVT-huset skulle då hälsa av krig. Alltså det här är era vaktmästare.
Mm-hmm.
De skulle hälsa av krig, bara ta med sig de här kulsprutorna, gå upp på taket på radiohuset och lägga sig i eldställningar där för att skydda då SVT och SR från främmande makts luftlandsättning på Gärdet. Alltså ryska fallskärmsjägare som singlar över Gärdet. Så att ni kunde fortsätta sända. För ni är då liksom krigsviktiga. Alltså ni borde ju vara krigsplacerade.
Jag är inte det. Det är en stor sorg.
Ja, det skulle du.
Kodjo var krigsplacerad och inte jag.
Det är ju helt sjukt.
Det känns fel.
Ja.
Du, jag vet inte varför, men det känns fel.
Och du är ändå vuxen upp i skärgården, så du borde vara säkerhetsklassad redan.
Right.
Liksom.
Det är som att säga välkommen Ryssland.
Ja, exakt. Det är ju öppet mål, känner jag här.
Verkligen.
Ja, det där
var ju... Ja. Kodjo är entrévärd snarare.
Ja, verkligen.
Så det fanns, liksom, vi hade driftvärn, vi hade så här K-företag, så här krigsviktiga företag. De skulle bara gå till jobbet hela tiden.
Men jag upplever så här, hur mycket, för det har man ju hört att typ att Cilla Benkö, alltså den positionen, att de var beväpnade.
Ja, det tror jag inte
att
det, faktiskt.
Alltså, att de liksom skulle haft en picadoll.
Picadoll, ja, precis. Picadoll modell 67. Jag hatar ju att ha ihjäl myter. Jag älskar ju när en bra story, men jag tror inte det stämmer, tyvärr. Jag har svårt att tro det.
Okay.
Men däremot, det du är inne på är ju att jättemånga företagsledare och myndighetschefer under kalla kriget var ju reservofficerare. Så att alltså i händelse av krig så tar de på sig uniform. De kanske fortsätter gå till jobbet, men de är en del av totalförsvaret nästan automatiskt. Och det ger ju en jäkla USP, för då har ju de förståelse för det totala krigets natur och hur Sverige ska agera i det. Så det är ungefär som att Cecilia Benke skulle vara major i reserven, till exempel. Hon skulle greja det.
Ja, precis.
Major är kanske lite lågt, ändå man är chef, men hon kanske är överste då, säger vi ut här. Ja, precis. Och det är liksom så att det var ju både, ska man säga, Sverige var ju både alltså hard factors, mycket vapen, kulsprutor utifrån, men också soft factors, att vi som folkhem, som medborgare förstod vad som krävdes, för att vi hade den här militära bakgrunden liksom. Även om du inte är värnplikten under kalla kriget, så hade exakt alla män i hela din familj, alla som du känner, gjort det.
Så känns det ju inte som att det är just nu.
Nej, men du jobbar ju på Sveriges Radio. Nej,
nej, men liksom, jämför liksom tiden då med tiden nu, som ju ändå så här, det går ju ändå verkligen att dra paralleller, om man säger. Ja. Så här, det känns inte som att vi alls på befolkningsnivå är lika så här civilt förberedda eller...
Nej, vi har tappat jättemycket. Alltså det finns ju till och med, nu har ju, mina barn är ju för små för att liksom mönstra, men det finns ju även liksom, alltså, barn idag som är liksom mönstringsålder 17-18 och rycka in, vars föräldrar, vars pappor inte har någon kontakt med försvarsmakten, för att det börjar dras ner redan rätt raskt liksom. Så absolut, vi har tappat. Men sen, det är ju å ena sidan att vi har mycket att ta igen och bygga upp där. Å andra sidan, så när man gör mätningar, så har vi liksom, vi har ju typ högre försvarsvilja än Ukraina, som befinner sig i ett existentiellt krig. Så viljan i svenska folklagren att liksom hjälpa till, ställa upp, riskera sitt liv för vår fred och frihet är hög. Det ska man ha med sig.
Om man tittar på hur vi rustade upp inför kalla kriget, eller under kalla kriget, kontra nu, vad är skillnaden? Mm. För nu är det en helt annan grej. Nu är vi med en allians och gärda.
Ja, det är kul det här. Vi har ju, okej, så att vi har ju ett försvarsbeslut 25 eller 24, jag vet inte, det var ju i skillnaden där vi säger så här, det här ska vi ha. Och så bara, så här mycket pengar ska det vara, 20 miljarder till där och hej och brigader. Det är roligt, vi har fattat det beslutet, men om några månader, det kan bli nu under våren, det kan bli höst, då kommer ju NATOs förmågemål, då de kommer säga så här, jo men vad fint Sverige, vad kul att ni har byggt de här armébrigaderna, ni har ju införskaffat det här och ni har satsat på det här och det här. Men det vi egentligen behöver för att ni ska funka i NATOs krigsplanering, det är X, Y, Z. Liksom. Och det vi har på känn då, det är ungefär att de vill ha mindre liksom pang-pang från oss och mera så här, hörni, det skulle vara skitbra om ni hade en fungerande järnväg, om ni hade bra utbyggda hamnar som var välskyddade, om ni hade så här logistikresurser. För det är det som Sverige är, det är det som är vår liksom stora USP i NATO, det är att vi ligger så himla strategiskt bra vid Östersjön, och det är genom Sverige som vi skickar trupp, stridsflyg, mycket pang-pang till Baltikum, för det är förmodligen där det kommer skorpa till sig, va? Alltså gränsen, okay. Estland, Lettland, Litauen, Polen och så.
Hur mycket eget initiativ som inte är utav, alltså som man säger, okej, men vi är också Sverige.
Yeah.
Vi är inte bara NATO, vi är också Sverige.
Ja.
Och hur mycket hänsyn tar vi till det i våran upprustning nu?
Ja, men du har ju då, nu kan jag inte, artikel 3 eller något så här, att liksom varje NATO-land har också 100% ansvar att skydda sig själv utifrån sina egna förutsättningar.
Mm.
Så vi ska liksom titta på Sverige och bara, vad behöver bara vi om vi så att säga lajvar att vi skulle stå själva liksom.
För jag menar när NATO kommer och säger så här, vi behöver inte lika så här mycket pangpam från er sidan.
Nej.
Vi bara, ja, men fast vi kanske också känner att vi vill ha lite pangpam.
Ja, ja, precis. Och det alltså jag tror de säger så här, fine, kör på det om ni också gärna löser ut det här.
Just det.
Liksom. Så det är en slags, vad ska man säga, ge och ta.
Ja,
liksom. Du får göra vad du vill med din lägenhet, David, så länge du också är med på liksom föreningens städdagar ordentligt.
Okay. Ja. Ja, okay. Jättebra parallell. Nu fattade jag.
Ja. Så,
men du, Per Wallin, det var jättekul att ha dig här.
Ja,
det finns ju mycket mer att fråga dig och prata med dig om.
Jag tror inte det är sista gången Per Wallin besöker Morgonpasset.
Nej. Oh, spännande.
Det är en känsla jag har.
Gud,
bara.
Kommer tillbaka imorgon.
Ja, absolut. Jag bor här. Jag lägger mig under bordet.
Hej, det här är David Reed. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
P3. playing, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway, for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Sveriges Radio. Ekot börjar med flygkraschen i Indien. Då en passagerare uppges ha överlevt, men minst 240 personer befaras ha dödats när planet störtade i ett bostadsområde tidigare idag.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Indiens flygminister Ram Mohan Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are not going to leave any stone unturned and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade.
Reporter Peder Gustafsson. I USA så har representanthuset röstat för att stoppa utbetalningen av motsvarande 89 miljarder kronor i statligt stöd till bland annat public servicebolagen NPR och PBS. Även över 1500 federalt finansierade lokala radio- och tv-kanaler berörs av det här beslutet. Nedskärningarna som föreslagits av president Donald Trump godkändes med bara två rösters marginal, 214 mot 212 i representanthuset. Senare i sommar så väntas senaten rösta om det här. Inrikes nu, större beställningar över längre tid är en del av i regeringens strategi för att få upp tempot i svensk försvarsindustri. Försvarsminister Pål Jonsson.
Då vet försvarsföretagen att det kommer att komma ordrar som gör att de kan skala upp sin produktionsförmåga.
Att få upp ett högre tempo återkom ett antal gånger då regeringen presenterade sin strategi för försvarsindustrin. Ett högre tempo hoppas man också ska sänka de bitvis skenande priserna på exempelvis artilleriammunition. Man vill också satsa på försvarsuppfinningar och göra det enklare för nya företag att ta sig in på försvarsområdet. Samtidigt som regeringen vill satsa på den svenska industrin vill EU satsa på fler gemensamma försvarsbeställningar. Stora beställningar som kan gå till exempelvis Tyskland eller Frankrike. Men det är inget som oroar Pål Jonsson.
Svensk försvarsindustri har en stark konkurrenskraft. Med dagens besked så hoppas jag att den ska kunna bli ännu mer konkurrenskraftig. Både när det kommer till ökad produktion av försvarsmateriel men också ett ökat samarbete och en ökad innovationskraft.
Reporter Mikael Eriksson. Det misstänkta olaga intraget hemma hos utrikesminister Maria Malmer Stenegard igår kväll, det fördöms av statsminister Ulf Kristersson som anklagar vänsteroppositionen för att piska upp en hatisk stämning.
Jag tycker att hela agerandet om Gaza de senaste veckorna från partierna till vänster tycker jag tyder på att de inte bryr sig om sanningen utan att de vill sprida en felaktig bild av vad den svenska regeringen gör. Och det tror jag just nu piskar upp en stämning i Sverige som är farlig för Sverige. Vi kan inte ha Mellanösterns alla konflikter också i Sverige.
Aktivister misstänks ha tagit sig in och lämnat en affisch i utrikesminister Maria Malmer Stenergards trappuppgång under onsdagskvällen. Tidigare under dagen konfronterades en sverigedemokratisk riksdagsledamot av pro-palestinska aktivister utanför riksdagen. Statsministern tycker att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hetsar upp stämningen. Under en frågestund i riksdagen idag sa Kristersson så här till Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson.
Så skapar motsättningar mellan svenskar. Ni borde skämmas över detta.
Morgan Johansson avvisar statsministerns kritik.
Nej, det är väl precis tvärtom skulle jag vilja säga. Det är ju snarare regeringen nu som bidrar till den här polariseringen och ganska hetska tonläget. Vi hörde Dosa häromdagen som sa att Miljöpartiet består av tomtar och troll. Och nu har vi precis hört statsministern aggressiva utfall när jag bara ställer en enkel fråga. Jag tycker nog att alla gör nog bäst i nu tycker jag att sätta sig ner och ta ett djupt andetag och lugna ner den här diskussionen.
Reporter Ivan Garcia. I Japan ser det brist på ris och priset har nästan fördubblats det senaste året. Regeringen har tvingats ta av landets nödreserv och riskrisen riskerar nu att få politiska konsekvenser när japanerna börjar tröttna.
Vi kommer att släppa ytterligare risreserver och vi gör allt vi kan. Det lovade Japans jordbruksminister Shinjiro Koizumi vid en presskonferens i Tokyo häromdagen. Risbristen i Japan har blivit så allvarlig att regeringen låter hundratusentals ton ris som sparats för nödsituationer komma ut på marknaden. Shinjiro Koizumi, som blev ny jordbruksminister, har fått i uppdrag av premiärminister Ishiba att utreda landets riskris. Det kan bli lättare sagt än gjort. Bristen på ris har nämligen många olika orsaker. Dålig skörd på grund av en värmebölja 2023, men det finns också mer strukturella orsaker. På 1970-talet odlades för mycket ris i Japan. Regeringen skapade då en politik för att se till att bönderna inte överproducerade. Den politiken avskaffades 2018, men fortfarande belönar regeringen risbönder som håller sig inom ett frivilligt produktionstak, vilket många nu menar är orsaken till riskrisen. Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent.
Här hemma så har regeringen beslutat att ta bort datum för beslut om licensjakt på varg. Ändringen möjliggör beslut om licensjakt på varg senare än 1 oktober, dagens slutdatum. Och det här innebär att länsstyrelserna nu får större möjlighet att skaffa aktuell information om vargrevir som sedan används som underlag till beslut om just licensjakt. Imorgon så får stora delar av landet övervägande soligt väder, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västifrån under dagen. Från omkring 20 grader i söder till 10 i norr. Producent ikväll är Louise Steinberger, i studion nu Johan Westerberg. P3. Börsen. Börsen. Börsen. Oy, bije bir sır çopi, hazırım atım boy. Bije bir İngilizce, rega ke çolka bom. Ege wit yana, şanı kele babom. Ege wit yana. Boy, I got with you now.
حذرم تنبوي بيجي بإنجليزي ريقة كتول كبوم أقوت يانا شانك اللي بابوم أقوت يانا دي دي أوي دي pull up pull up this mall pull up pull up pull up pull up cross كردي خواروطة